A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
EM-finalen 1984 på straffsparkar mot England, och svensk damfotboll har skrivit ett stycke fotbolls- och idrottshistoria.
Av Sveriges första 79 damlandskamper spelade Anette Börjesson 70 av dem. Under 14 års tid stod hon för rutin och stabilitet i det svenska landslaget. Och som lagkapten lyfte hon EM-bucklan 1984 efter att själv ha slagit in den första straffen i finalens straffsparksläggning mot England. Men det är inte bara på fotbollsplanen Anette Börjesson har lämnat avtryck. På 70-talet var hon drivande i att få Svenska fotbollförbundet att ge damerna ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med matcher. 1987, samma år som hon var med och tog EM-silver, startade Anette damfotbollstidningen Nya Mål, som hon drev i över 20 år. Sedan 1995 är hon även expertkommentator i Radiosporten. Anette Börjesson är en pionjär inom svensk fotboll, och för det tilldelas hon Fotbollskanalens hederspris 2022.
Grattis till Anette Börjesson.
Ja, grattis, här är priset, och hur är känslan att ta emot en sån här hedersbetygelse?
Ja, det är bra, lite darrigt men jättebra faktiskt. Det känns otroligt fint och hedrande. Mm.
Du, fotboll har ju varit med under större delen av ditt liv. Hur blev det så?
Ja, det är mycket idrott hela vägen kan man väl säga, och fotbollen, det var väl det jag startade med allra först, och det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Och sen har jag lyckats, ja, på ett eller annat sätt tröckla mig in här och bli lite expert på damfotboll, och hållit mig kvar väldigt, väldigt länge.
Du har ju jobbat hårt för att damfotbollen ska få mycket uppmärksamhet. Hur ser du på den uppmärksamheten från nu gentemot när du var ung?
Ja, men det går ju inte på något sätt att jämföra det. Och så är det ju, det är tidens tand lite grann. Men det är otroligt roligt att kunna... Alltså, jag kan inte sätta ett facit på detta, för det kommer att fortsätta. Men så långt som jag har kommit nu är otroligt roligt.
Hur ser du på damfotbollens framtid?
Ja, den är mycket, mycket ljus.
Du, jag säger tusen tack för dina insatser för svensk fotboll. Och stort grattis till hederspriset.
Tack så mycket.
Anette Börjesson, stort grattis till Fotbollskanalens hederspris. Vad är känslan när du har fått det?
Ja, alltså det är ju väldigt hedrande. Det var ju ingenting som jag hade räknat med överhuvudtaget. Så att, tack så jättemycket säger jag, för det var en kul överraskning.
Vad är det som gjort att du lagt så mycket tid och kraft på fotboll?
Ja, det gick ju från att... Ja, att man var idrottare. Man spelade fotboll för att det var väldigt, väldigt roligt. Det har gått bra med landslaget. Vi vann EM. Sen efter det så började jag engagera mig lite grann. Jag tyckte att det skrevs lite. Startade de här tidningarna som jag har gjort, och sedermera också damfotboll.com. Och däremellan har jag ju också gjort inhopp på Radiosporten, som ju också har blivit mer och mer. Och jag har bara missat ett EM på plats kan man säga. Det var det i Holland 2017 tror jag. Så att det blev mitt jobb till slut med Radiosporten. Så att jag känner mig bara lyckligt lottad.
Jag träffade ju dig på Wembley i somras när det var EM-final mellan England och Tyskland. Och du som sprang omkring på en lerplan i Luton 1984 när Sverige vann EM-guld. Vad var din känsla när du såg Wembley, denna klassiska arena, fyllas upp med människor för att följa EM-finalen?
Ja, det var väl där och då på EM i Luton, alltså EM-finalen i Luton, som man någonstans närde en förhoppning om att nu startar det och att det ska liksom leda till någonting. Och det gjorde det ju verkligen, att också få ta del av och vara med på den här EM-finalen i England i somras kändes på många sätt oerhört... Alltså det var lyxigt och så jättekul att få se de här tjejerna. Liksom, så tänker jag på England också som fick lov att vinna på hemmaplan. Det var också som en liten lycklig saga, precis som Messi fick lyfta guldpokalen här sist.
Hur avundsjuk blev du att du inte hade de förutsättningarna?
Alltså avundsjuk kan man väl inte bli, men däremot är jag bara glad över att det kunde bli så här. För att det som vi startade en gång, det har lett väldigt, väldigt långt, och det får man bara vara ödmjukt glad över.
Om vi ser att det gick nästan 40 år från den där EM-finalen som Sverige vann 84 till då EM-finalen i somras 2022 och med den utvecklingen. Har det gått långsamt eller har det gått snabbt?
Nu har jag varit med hela vägen. Jag tycker ändå att det har gått ganska så snabbt. Sen, samtidigt är jag sådan att jag vill naturligtvis att allting ska gå mycket fortare. Men det kommer att rulla på snabbt framöver också.
Om man ser till den här utvecklingen som vi ser ute i Europa, stora klubblag satsar hårt, är ju inte bara positivt för svensk klubbfotboll. Hur värderar du det där? Är det härligt att det går framåt ute i Europa, eller är det deppigt att det går dåligt för svenska klubbar att hänga med?
Man kan säga att Sverige ledde utvecklingen. Vi hade alla de bästa spelarna på plats här. Nu är de på plats ute i Europa. Nu gäller det för Sverige att grabba tag i det här och försöka komma in i matchen igen helt enkelt.
Det är ju positivt för landslaget att ha de bästa spelarna ute så att säga. Men ändå, inget guld sen du höjde guldet i Luton 84. Vad är det som saknas? Är det en brist på en vinnarkultur i Sverige som till exempel Tyskland har som tar många titlar? Eller vad är det som saknas?
Ja, det är ju så små grejer. Jag har ju sett de svenska landslaget vinna, förlora stort och förlora på Golden Goal. Och alltså, det är jättesmå detaljer och man önskar ju verkligen att det... någonstans någon gång de ska få sätta pricken över i, för vi väntar ju på det allihopa.
Det väntar ut VM. Vad talar för att Sverige faktiskt kan vara med och slåss av inte bara medalj utan faktiskt ta ett guld?
Ja, det är, ska man säga, att den här styrkan som det svenska landslaget har idag, de är väldigt, väldigt bekväma i sitt sätt att spela. Det kan vara lite rörigt emellanåt, det kan vara, se lite tungt och trögt ut, men någonstans så känns de i grund och botten väldigt, väldigt starka, och det kan ta dem långt samtidigt som det är ett bra lag med en bra sammanhållning, och det kommer man också långt på.
Är du på plats i Nya Zeeland och Australien till sommaren? Du har ju följt, jag har ju stött på dig på många mästerskap så att säga.
Ja, jag ska inte säga nej ännu, men vi får se, så kan vi väl säga.
Hur har det varit att just jobba på den sidan av fotbollen? Att lämna liksom det aktiva och jobba på andra sidan?
Jag har lärt mig oerhört mycket och träffat på jättemycket kunnigt folk och verkligen sett hur... ska vi säga då, intresset från press och övrigt har ökat lavinartat skulle jag vilja säga. Jag kan ta 2003 i USA när Sverige gick till final. Det var inte många där från början, men det närmade sig finalspel, semifinal och final. Då kom alla dit och till och med, jag på så här, inte statsminister, jo, Mona Sahlin var i alla fall där på plats och det är jätteskönt att se den här utvecklingen. Jag tror inte det är slut på den ännu.
Stort tack. Grattis till Fotbollskanalen Hederspris. Du är en del av kraften som har tagit fotbollen framåt. Och vi lyssnar på nu en intervju som jag gjorde med dig 2015 om just EM-triumfen 84. Och som vanligt börjar vi ju podden med en faktaruta. Ålder? Alltså då?
Då, 30 år.
Vilken klubb tillhör du?
Jitex.
Vilken position spelar du i landslaget?
Jag spelar något som inte finns längre, libero.
Hur lång tid hade du haft i landslaget?
Debuterade 1975 och var jag då 21, så det var 9 år.
Vad hade du för roll i gruppen skulle du säga?
Jag var lagkapten, ganska drivande skulle jag väl vilja säga. Och, ja, men bara en i gänget också, naturligtvis.
Om vi då går till själva
EM-turneringen som väl var egentligen, var det den första riktiga turneringen för landslaget för damer?
Ja, den första officiella. Jag har spelat ett inofficiellt EM tidigare som vi var med på också nere 79 i Italien. Kom inte ihåg hur många lag det var. Jag tror det var i alla fall Danmark och England som gick till final och vi fick nesligt stryk av Italien i semifinalen. Den minns jag väldigt väl. Det var tråkigt att åka ut så att säga och väldigt irriterat och sånt. Men sen kom då det här EM-et med kval och allting som vi hade ett antal lag som vi skulle besegra innan och ja, på den vägen är det.
Hur var känslan när det, jag menar, du hade ändå då spelat 9 år i landslaget, hade varit lite nordiska mästerskap och så. Hur var känslan att äntligen få ett eget riktigt mästerskap?
Det var verkligen så, äntligen. Vi var så jättenöjda med att ha uppnått detta. Att få spela om ett riktigt stort mästerskap och få möjligheten att bli mästare också. Så att för oss betyder det oerhört mycket.
Hur hade man bedrivit den kampen så att säga för att få ett eget mästerskap?
Ja, alltså det är väl Svenska fotbollsförbundets sak att svara på den, skulle jag vilja säga. Men
ni spelar var inte aktiva?
Ja, inte på det sättet, mer än att när man pratade tidningar och sånt där, så jag menar, vi har spelat ett antal nordiska mästerskap och det var ju stort liksom på sin tid. Sen kom det lite nordiska mästerskap för klubblag också under perioden. Men det här EM:et då, när det drevs fram här, och det var ju starkt jobbat utav Lagrell och company på förbundet, tycker jag, att få till det här stora EM:et då. Så för det var verkligen en riktigt stor sak och jag tror norskorna också liksom hade ett lite finger med i spelet, även om de kom med mycket senare, så det norska förbundet tror jag också har jobbat mycket med.
Hur, det var liksom inte idag när man tänker en turnering så åker man iväg och man är iväg kanske en månad eller något liknande. Det var inte den typen av upplägg kring det här?
Nej, inte alls. Först var det ju ett kval, det vann vi. Minns när vi besegrade Island sista matchen på hemmaplan. Det var väl en formalitet egentligen, men då fick vi lov och fick lite tid att fira också liksom på plats där vi var hemma nere i Ronneby. Och sen därefter så spelades vi semifinaler hemma borta, först mot Italien och därefter då så finalen hemma borta mot England.
Tyckte man ändå att det var kul eller hade man bilden av att det borde varit som ett VM eller att man åkte iväg och en riktig turnering, eller var det inget man reflekterade över?
Nej, jag tror inte det i det läget. Vi var bara jättenöjda över att vi hade ett mästerskap att spela om. Så enkelt var det nog.
Vad minns du av kvalspelet? Ni mötte lite just nordiska lag.
Ja, alltså jag säger att Island borta, kallt och småregnigt eller nästan snöblandat och man fick nästan mycket kläder på sig. Det var besvärligt att spela där uppe och ganska jobbigt också. Men vi var ju rätt stabilt lag, så att jag tycker väl inte att vi hade några jätteproblem under turneringens eller kvalturneringens gång. Och Island som sagt var inget lätt motstånd, men det är liksom de sista matcherna så det är det jag kommer ihåg mest. Men ja, vi var stabila.
Då kom man till våren 84 där man då under 2 månader eller 1,5 månad skulle då möta Italien och sedermera blev det ju också England. Vilka skulle du säga var de starka karaktärerna i landslaget då?
I det svenska landslaget? Ja. Elisabeth Leidinge, Pia Sundhage förstås, Lena Videkull var med lite grann också. Ja, vi var väl flera, ska jag säga. Angelica heter hon, Angelica Burevik och Karin Åhman, Annette Niklasson, alltså Anna Svenjeby ska vi inte glömma, Eva Andersson, hela gänget. Vi var ett väl sammansvetsat gäng helt enkelt, så alla var betydelsefulla.
Vem var förbundskapten och vad spelade den personen för roll?
Ulf Lyfors spelade väldigt stor roll. Det var han som byggde laget. Vi var ju ganska många envisa karaktärer och individualister i det här laget. Och sammanplockat, vi kan bara titta på backlinjen. Jag tror att positionerna där, jag spelar libero, men det kunde lika gärna Angelica Burevik ha gjort. Så att men vi lärde oss att spela ihop helt enkelt. Och Mia Kåberg på en kant, jag tror hon också egentligen var mittback. Och, ja, så det blev lite sådär, men han fick verkligen oss att prestera på topp på de positioner som vi fick lov att spela på helt enkelt.
Vad hade ni för spelsystem?
Vi spelade antingen 4-4-2 eller 3-5-2.
Men även, och du var då Libra som fri roll med tyst inflytande helt enkelt på landslaget.
Ja, det kan man väl säga lite grann så i alla fall. Och min position, jag älskade den för jag var ju offensivt lagd kan man säga. Och om man ska prata så här om sig själv, jag var ju bra på frisparkar och även på att skjuta då. Så att jag, det var inte sällan jag gick med upp i omställningar och kom till avslut helt enkelt.
Vilka möjligheter fick ni till förberedelse inför de här då först semifinaler och det sedermera blev finaler av förbundet?
Ja men enligt de måtten som var på den tiden så var det ganska goda tycker jag i alla fall. Vi var borta ganska så mycket. Vi hade träningsläger minns jag i Göteborg och vi hade träningsläger uppe i Linköping. Vi var några dagar före när vi semifinalen i Italien var vi där flera dagar. Så att nej, jag tycker att det var bra.
Vad hade ni för, vad lockade de med för guldbonus?
Ingen alls skulle jag vilja säga. Mer än att vi var nog nöjda som det var. Det är klart att det där dyker ju upp och jag minns från min första landskamp att jag sa ifrån redan då att jag fick ta ledigt för att så att säga spela med det svenska landslaget från mitt jobb som jag hade då. Att vi förlorade pengar och sen hade jag ju fått reda på av min pappa som ju också spelat i landslaget en gång i tiden att ja men alltså till och med juniorlandslagsspelarna har ju betalt och de kan ju inte säga att de drar in oss större pengar så då tänkte jag nej men nu klämmer vi fram det. Så det blev ju lite stoff på den tiden och det dröjde nog bara något år då, runt 76 där innan vi fick i alla fall betalt för förlorad arbetsförtjänst och det var väl vad vi hade då också 84.
Var alla spelare, det var väl i sig ingen skillnad på herr och dam då, åtminstone de som var i Sverige jobbade. Vad jobbade ni med? Vad jobbade du med vid sidan av fotbollen?
Ja, alltså jag var ju lite sådär handelsresande i idrotter för jag spelade ju badminton också under den här perioden så att jag försökte försörja mig. De gånger jag kunde jobba så körde jag taxi faktiskt och hade en underbar arbetsgivare så jag liksom anmälde mig. Ja men idag, denna veckan kan jag köra 2 pass och nästa vecka kan jag köra 3 och ja så att det flöt på kan man säga. Alltså man bara försörjde sig på det sätt som det gick annars så höll jag mest på och tränade och spelade, reste.
När Sverige tidigare somras åkte till Kanada för att spela VM så hade de för första gången lite, ja det såldes till och med deras specialdesignade matchdräkter till fansen och anpassade efter kvinnor. Så vad hade ni för matchkläder undrar man?
Ja, vanliga matchkläder. Vi hade inte, som det har sagts några gånger, herrarnas ställe eller sådär. Utan,
det är en myt helt enkelt.
Ja, det skulle i så fall ha varit det första landslaget som råkade ut för det. Det tror jag. Jag kan inte minnas att jag har spelat i några oversized kläder i alla fall.
Vill du ha mer än själva intervjun med Anette Börjesson om dramatiken och bragden i Luton 1984? Då ska du lyssna på podden via Acast, för där har vi länkat in både klipp och artiklar från triumfen i Luton 1984. Vilket intresse var det från media kring att ni skulle spela semifinaler mot Italien och sen mot en final mot England eller 2 finaler mot England?
Ja, på hemmaplan var det jättestort och matchen mot Italien alltså försiggs utav alltså det var väldigt mycket skriverier och matchen sändes i TV och ja så ja det var stort helt enkelt.
Hur upplevde du bevakningen? Ibland kan man ju kritisera vissa vinklar och liknande. Upplevde du att det var stor skillnad på hur man bevakade er kontra hur man bevakade till exempel herrarnas landslag?
Ja, alltså framförallt på TV så var man ju glad om man inte fick kanske Bengt Grive skulle jag väl säga som pratade om de små flickorna på plan och sånt. Så att, men de som var med runt damlandslaget, alltså de journalisterna, det är ju lite grann som idag också att någonstans så strävar de ju också efter att göra ett bra jobb. Sen så här, det här med att man skriver på ett visst sätt, det har ju slätats ut och gjorts mera ska vi säga, liknande så som på herrsidan. Men det kunde ju förekomma vissa mindre bra saker i tidningarna. Men jag tycker inte så mycket runt landslaget, även om vi ibland kunde tycka att de gick, kunde skriva lite grann mer om matcherna än om blont bombnedslag, eller alltså att man gick så väldigt mycket efter hur någon såg ut och så. Men det tyckte jag inte liksom runt landslaget att det var så.
När ni närmade er semifinalen mot Italien, kände ni att ja, men de här kan vi ta? Eller var ni lite nervösa för att man inte hade så mycket landskampsutbyte, så man inte riktigt visste var man stod?
Ja, men lite grann så var det väl. Och vi kände ju till Carolina Morace. Vi visste att de hade en bra målvakt, Eva Rosso och mera som var, kommer jag inte ihåg, jätteduktig med annan mittfältare som jag har glömt namnet på, men det var ett bra lag, de var tekniska. Det brukar ju vara så att man spelar ungefär så som herrarna gör, på något sätt så lärs det ut samma i varje land, så att det var vad vi visste, kan man säga. Så att det var väldigt tuffa möten. Nu hade vi ju, vi fick ju en kanonstart med och spelade en riktigt, riktigt bra match, väldigt inspirerande nere i Italien där det var också väldigt mycket folk, alltså. Ja, vi hade flyttat med oss.
När ni nådde, när ni slog ut i Italien, vad var känslan då?
Ja, det var, alltså man var euforisk, det kan man väl säga. Så att en match kvar att spela, vi började ju borta och jag minns att vi var på Romas träningsanläggning och fick träffa de killarna där. Vi skulle ju träffa Nisse Lidholm då som var tränare för dem, och det fick vi också göra. Och Nisse kom ju med sin fru och några till på matchen, så det var ju bejublat, kan man säga. Så att någonstans finns det där också att man liksom gärna vill göra väldigt bra ifrån sig. Nu handlar det ju inte mycket om det, men det blir en liten extra spänning där och en liten extra krydda när man får vara med om sådana saker. Så att det var en riktigt bra match vi gjorde.
Efter att ni hade vunnit 3-2 i Rom då, första matchen, var ni säkra på att gå vidare när ni skulle ta emot Italien i Linköping?
Kan man ju aldrig vara riktigt, men det är klart att 2 mål på bortaplan betyder ju ganska mycket, eller 3 mål rättare sagt, och en vinst är en vinst, och att bara spela oavgjort på hemmaplan, det räcker ju. Men jag tror inte, det var ingen av oss riktigt som tänkte så, utan man ville helt enkelt mer och man ville avgöra, och det gjorde vi också.
Om vi då går till själva finalen, som inte var en final utan det var 2 matcher helt enkelt. Man ska dock säga så att även herrarna hade väl så EM i början, just utspritt innan de förstod att de skulle samla en turnering. Vad var känslan inför ni skulle inleda hemma på Nya Ullevi i Göteborg? Vad var känslan då? Möta England, vad hade ni för bild av England?
Vi har ju spelat genom åren några landskamper mot England och visste att de var tunga att möta, bra på huvudet. Ja, typiskt engelskt, så kan man väl bara säga, förenkla det. Tjejerna var att spela likadant, och att det inte skulle bli någon lätt match, det visste vi ju, och det blev det inte heller. Sen var det klart väldigt speciellt att spela på hemmaplan också. För mig då, att spela i Göteborg på Nya Ullevi. Man har sprungit och sett matcher där pappa har spelat och alla andra sådana som man kände då, liksom Blåvitt och så vidare. Så ska man kliva in där själv. Nu har jag varit där innan, men just en så avgörande landskamp på plats där, det var väldigt mäktigt.
Och det var lite över 5000 på läktarna.
6000 var till och med.
Ja, var det något som kändes extra? Även fall 6000 på den jättearenan, inte jättemycket.
Nej, precis. Då var den inte så stor som den är idag. Men trots allt så är 6000 ingenting på Nya Ullevi. Så att, men för oss var det förstås en skön känsla med så mycket folk. Och det ska sägas, i Linköping i semifinalen så var det faktiskt utsålt också på gamla Folkungavallen. Så att det var skönt, kul att få vara med om det här.
Kände man att ja, men nu gör vi ett avtryck på något sätt? Att dels kom mycket folk, mycket mediebevakning, matchen i tv. Att ni gör ett avtryck och på något sätt tar avstamp mot något annat?
Absolut. Alltså det är så viktigt att alla som håller på med idrott, tror jag, försöker på ett eller annat sätt att göra någonting så att det blir bättre. Så får man inte alltid njuta av det själv, men nu fick vi ändå uppleva det här första EM:et. Och sen har det verkligen rullat på, och i en rasande fart vill jag säga. Så att det var ju bara i nästa EM som det blev grupper samlade i Norge då, när vi spelade där 87. Så att, ja, det har ju gått undan.
Om man ser till första matchen så talas det om att Sverige var väldigt överlägset, hade otroligt många chanser men vann bara med 1-0. Hur var känslan i gruppen efter det?
Ja, spänd, men alltså, man är ju nöjd, men att det skulle kräva så otroligt mycket och att vi liksom inte kunde få in bollen, det är ju väldigt frustrerande, det kan man säga. Så att, ja, det var samtidigt lite jobbigt, för vi visste ju att det inte skulle bli någon lätt match i England, och det kan man väl lugnt säga att det inte blev heller.
Nej, det var 2 veckor mellan matcherna innan ni fick åka dit. Hur hanterar man en sån tid? Det måste vara kanske lite jobbigt att så lång tid just en final.
Ja, det kan man också säga, men alltså, livet gick ju vidare så att säga, och vi var ju ganska så många i landslaget som spelade JTEX på den tiden. Jag tror vi var med 6 stycken, så det är klart, då har man det gänget runt omkring sig, så man, det blir ju lite så att man går och ventilerar saker och ting, för det är ju att man kan ändå inte släppa det här, utan det är ju det som är det nästa stora målet, så det var ju fullt fokus på att spela den här finalen under den här perioden, vill jag säga.
Och ni åkte till England. Minns du om ni stördes av några skador?
Ja, alltså, det var ju lite grann. Jag tror att Annette Hansson, nu var hon ju inte helt inne i allt. Men hon kom ju med för att, vem var det? Var det Helen Johansson som var sjuk? Och sen så var det liksom något tvärtom. När jag minns, så att Hansson var väl inte, hon fick något körtelfeber eller någonting sånt där. Så hon var borta i finalen i alla fall.
Minns du startelva?
Ja, det måste ha varit Mia Kåberg, Burevik, Börjesson, Niklasson,
Nej, Jansson spelade. Leding i mål. Alltså, Börjesson, Jansson, Burevik, Kåberg. Och sen ett mittfält med Oman Svensson, Svenjeby, ja, Eva Andersson. Och sen på topp var det Lena Videkull, Pia Sundhage och Helene Johansson.
Ja, vi körde 4-3-3. Eller...
Där Videkull dock gick av efter 36 minuter. Och in kom Ositar då.
Dosan, ja. Precis. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men om det var så att Lena, alltså om hon skadade sig eller om hon inte, ja, det bara blev ett byte. Det minns jag inte faktiskt.
Var ni nervösa när ni klev ut på Kenilworth Road i Luton och skulle spela?
Det var ju konstigt, därför att det hade ju regnat något så förjolat, och så kommer vi dit ut där och så in på plan och värmer upp, och planen såg jättefin ut. Vi såg inte röken utav engelskarna. Alltså, vi har ingen aning, är de här, är de, ja, ute och värmde upp var de inte i alla fall, kan jag säga. Så att,
de körde någon slags psyktaktik?
Ja, någonting. Det var väldigt märkligt. Sen kommer vi ut och så börjar vi spela matchen, så tror jag det tog 20 minuter sen hade vi sprungit sönder den plan. Alltså, man rev upp stora sår i den hela tiden. Det var så löst allting så att det blev lite parodiskt. Bollen, om den skulle liksom rulla, då var man ju glad om den gjorde det. Det gjorde den ju i början, men det var inte riktigt värdigt, tycker jag, en final. Nu gick det väl kanske inte att göra på något annat sätt. Idag vet jag att det ligger konstgräs där på den planen, eller om det nu ens är samma. Men jag tror faktiskt att Ulf Lyfors var och besiktigade den för någon dag inför EM 2013. Men ja, planen blev söndersprungen och spelet blev därefter. De gör mål på ett långskott som Elisabeth Leiding inte hade en chans på. I övrigt hade vi igen många chanser, men de hade en bra målvakt också. Ja,
minns du målet? Linda Curl efter en dryg halvtimme gör det där viktiga målet för England.
Ja, jag tror hon är på sin högersida, driver fram lite grann och drar på ett skott som alltså seglar in i som jag minns i alla fall, i lappens bortre kryss.
Lappen är då alltså
Elisabeth Leiding. Ja, förlåt.
Ja, det är okej. Så att, var de fysiska? Spelade de tufft fysiskt?
Ja, det gjorde de. Men det är ju lite likt. Det gjorde vi också. Så att det var inget att gnälla över. Och vi hade ju en riktigt rovdjur på mitten med Anna Svenjeby. Hon la inte fingrarna emellan, kan man säga. Hon är en fantastiskt bra spelare att ha med sig på plan, för att säga. Jag skulle inte vilja ha henne emot mig.
Ja. Hur gick snacket i paus? Jag menar, då stod det 1-1 över bägge matcherna. På något sätt ingen hade vinstläge. Vad gav Lyfors för signaler, eller var det inte han som skötte paussnacket?
Jo, fast jag minns inte riktigt mer än att vi har väl bara som vanligt pratat igenom och så försöka liksom att spela klokt och inte göra några misstag på våran sista, alltså, på egen plan halva helt enkelt och släppa till några målchanser, och det gjorde vi inte heller. Vi...
Minns du någon chans ni hade där att
nej.
Avgöra?
Nej, jag gör
det. Eva Andersson sägs ha haft ett stolpskott. Och...
Ja, okej. Okay. Ja, mm.
Men det är bortsuddat.
Ja, det är det. Absolut. Ja.
Men inför den här finalen så hade ni tränat på straffar.
Mm.
Varför det?
Ja, det är så. Det ligger nära till hands att det skulle kunna hända någonting sådant. Så då får man förbereda sig på. Och alla är inte straffskyttar, det ska sägas. Alltså, det är ett stort tryck och en, man måste kunna hantera det. Och det kan vara bra i alla fall att testa på då lite grann. Visst, alla har väl gjort det någon gång. Liksom, men det är ju samma i klubblagen. Du har en eller två kanske straffskyttar. De flesta vill inte kliva fram det, så är det.
Nej, för att det gick inte att avgöra den här matchen inom ordinarie speltid. Mm. Spelade ni förlängning också?
Ja, det gick. Nej.
Det gick direkt till straffar.
Ja, det är så som jag minns alla. Ja.
Och då när det kommer till straffar så börjar England. Hade ni förtroende i Elisabeth Leiding, målvakten?
Absolut, absolut. Och, alltså, är det någon som ska klara det där? Och hon har ju en tävlingsinstinkt utan dess like. Och jag tänkte det här får bli Elisabeths show i stort sett. Alltså, så att hon knep väl två också, tror jag. Så att, ja.
Hon började ju med att ta den första av målskytten Linda Köll. Och sen var det du som skulle kliva fram. Hur gick tankarna då?
Alltså, inte så mycket överhuvudtaget. För jag brukar ju slå straffar. Och sen då fick jag börja den här gången. Man kanske ska ange tonen, höll jag på att säga. Och jag var en säker straffskytt och jag hade inga problem med att sätta den här straffen.
Hur snackade ni? Minns du hur ni snackade under straffläggningen? Eller var det tyst? Var det spänt?
Nej, alltså, det blir mer så här att man går tillbaka. Man är skitnöjd när man har gjort mål. Och sen är det liksom att puffa på nästa. Och liksom verkligen försöka bara. Det blir ju lite banalt. Men vad säger man? Liksom, kom igen nu. Det är mer så där. Mer finns inte att säga. Sen måste alla gräva ner sig i sitt. Och försöka bara hantera det.
Kan du känna känslan fortfarande idag? Hur det var att stå där och liksom i den dramatiken?
Jag sitter här och ryser. Ja, det är... vad jag var med mig är att jag fram till dess hade spelat ett antal EM-finaler i badminton, men jag förlorat. Nu vann jag. Så du ser på mig. Mm.
och det var dåtidens kanske bästa svenska spelare, åtminstone sa ju både engelsmän och italienare det efter matcherna, att Pia Sundhage som fick avgöra. Hur var det då när du såg bollen gå i mål?
Ja, men vi bara sprang. Alltså, det var helt galet. Alltså, jag skrek och vi bara for fram mot Pia. Och sen var vi en hel hög, bara låg där. Och vi, alltså, ja, det var galet var det. Alltså, jättelycklig, jag har aldrig varit så glad.
Idag är vi ju vana vid att det är fest i Kungsträdgården eller kring Sergels torg eller i Vasaplatsen i Göteborg när något landslag vänder hem med en medalj och ska hyllas. Annat var det på den tiden när Sverige bärgade sin enda guldmedalj på damsidan i fotboll. Härsidan har ju ett OS-guld från 1948, men på damsidan finns det här EM-guldet från 1984. Och det var inte direkt JAS-plan som mötte, och inte heller så hade man bokat några större torg.
Efter slutsignal och så, hur gick det till? Fick ni medaljer? Hur var prisceremonin?
Ja, det var en prisceremoni ute i leran. Vi fick osten, som vi kallar den, schweizerosten. Det är inte samma fina trofé som de har, men det var en som de hade gjort då. Och det var hål i den. Den tog jag emot och sen fick vi guldmedaljer. Och ja, sen var det liksom lite tal och annat. Nej, det var, jag kommer inte ihåg vilka det var som delade ut priserna eller någonting sånt där. Men det var bara stor lycka. Och så fotografer på plats, tog bilder och så vidare. Och det var ju ett gäng svenska journalister som var med förstås och fick dela glädjen med oss.
Var det några svenska fans?
Nej, inte som jag. Men ja, det var nog några på läktarna. Men du vet att det var inte mycket folk om vi jämför med hur det var i Sverige.
Hur efteråt, hur, vad hände i omklädningsrummet? Hade de förbundet skickat in champagne eller vad?
Nej, det tror jag inte. Du vet, engelska, det var någon pool där och så. Så det var väl någon som hoppade ner med kläderna i den här poolen, den ena av dem. Så att, då förstörde man det vattnet, för vi var ju så grisiga. Så det var ju, lera upp till anklarna, höll på så här. Så det var vi var jättesmutsiga. Men annars så var det sån här badkar och annat. Så att vi firade genom att bada i en av poolerna där. Det var väl ungefär det. Och sen på kvällen så blev det ju förstås fest.
Ja, vad hände på... Man vill ju gärna veta, guldfesten idag skildras ju gärna sånt i media, men jag kan inte tänka mig att det var många journalister som var där. Eller det var de gamla tidens journalister kanske var med och festade.
De var inbjudna, ja, de var med och festade. Jag minns att jag dansade med Stig Hagberg från Expressen.
Ja, okej.
Okay. Ja, det var roligt. Och Pia hade lovat att hon skulle ha kjol på sig under middagen, och så då fick vi hjälpas åt allihopa och piffa till henne, så jag har någon gammal bild där. De står och målar henne och gör henne i ordning, och hon hade kjol på sig. Sen gick hon upp och bytte om, men hon höll sitt löfte.
Mm. Varför var det en grej att
hon Hon bara sa det, och det var ju alla snabba att hugga på det förstås. Så hon fick ju liksom, nu hade hon ju ingen kjol, som det var ju någon som fick låna en till henne förstås. För det var ju inte söndagens grej liksom i vägen då, men så blev det. Det var ganska roligt.
Vilka förbundspampar var det? Om några.
Jag minns inte det.
Nej, men var alltså, det
brukar, ja, men Lagrell var väl med, va? Det tror jag, för han brukade vara med oss på resorna. Men han var väl inte pamp, om vi nu ska uttrycka oss så. Nej. På den tiden. Så att han var ju med som vad heter det?
Överledare då.
Ja, det tror jag. Ja, precis, va? Sen hade vi ju läkaren Ingela Palmqvist, som inte är med oss längre. Ja. Sen hade vi ju sjukgymnast förstås, så liksom hela den biten. Men bland ledarna, jag är alltså dåligt minne utav det. Jag minns att Tore, nu ska jag inte säga fel.
Tore Brodd.
Ja, han har varit med oss några gånger ute. Och han var ju bullrig och gemytlig, om vi säger så.
Det var ett diplomatiskt uttryck.
Ja.
Var engelskorna med på festen eller... Hur var stämningen gentemot dem efter ni hade vunnit?
Nej, jag minns inte att de var med, utan det var en middag vi hade.
Var det på var bodde ni?
Vet inte.
Ah, okej, okay. Det är blankt.
Ja, det är helt... Och jag kan ha fel om engelska, men jag kan inte minnas att de var på plats.
Var det någon som höll tal eller hyllade er?
Ja, det brukar ju alltid vara någon, så att det gjorde ju säkert Lagrell och ja... Lyfors sa säkert några ord också, men mycket mer än så var det väl inte.
Detta var ju före internets tid och mobiler och liknande. Var det folk som ringde er eller ringde dit, eller skickades det telegram eller?
Kommer inte ihåg.
Nej, okej.
Nej. Okay. Nej, men telefonsamtal, nej, alltså jag ringde inte hem eller någonting sånt där. Det förmedlades via pressen, alltså då att vi hade vunnit och så vidare, och vem var där för det var ju någon, det var någon i TV, vad heter han som brukar vara i Rom?
Åke Malm.
Han var där.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så jag tror att det är han som pratar på de rörliga bilderna från England, som någon då var, för jag tror inte att den matchen sändes i England, men bitar liksom, ja, mål bland annat och straffarna där, det visade sig här hemma sen.
Var det någon skandal som vi inte känner till? På nej. Efterfesten?
Nej.
Eller ni var städade?
Inte mer än vanligt. Nej, städade nej. Var vi absolut inte.
Men gick ni ut vidare sen? Och
nej, det var ingenting där vi bodde liksom där ute. Så att vi höll oss på hotellet och det var trevligt nog. Ja.
Hur blev ni mottagna när ni kom hem till Sverige?
Ja, det var faktiskt folk ute på Landvetter som jag. Vi delades ju upp naturligtvis och... Först så gratulera alla i tullen oss när vi kom den vägen där. Då kände man igen alla de som jobbade där. Så att, sen när vi kom ut så var det ju tv där och tidningar och lite vänner och släkt och så vidare. Så att, det var faktiskt lite folk. Och jag minns att det var ju liksom bilder på tv där de sände liksom när vi anlände och så vidare. Så att... Ja.
Hur var uppmärksamheten i stort? Jag menar, om man ser idag så blåses det ju på väldigt mycket när just man kom hem och kanske med någon medalj och så. Hur ser du på det hur var det, upplevde du det då?
Stort för att vara då förstås, för att det skrevs ju mycket, det gjorde det både före, under och efter. Som sagt, bra mottagande på Landvetter. Sen efter det så Göteborgs fotbollsförbund, där blev vi väl också hedrade utav dem. Och i samband med någon match blåvitt, eller om det var ett derby eller någonting sånt där. Så att ja, det hände en del.
Och var det mycket intervjuer och så jämfört med hur det hade varit tidigare?
Ja, alltså det hade byggts upp där under tiden som vi spelade kvalet. Och ju närmare, just från semifinalerna framåt, så var det ju väldigt mycket kan man, med vad det har varit tidigare.
Blev det en liten baksmälla sen att uppmärksamheten dog?
Som det brukar vara lite grann på med damfotbollen, så blev det lite tillbakagång fram till. Fast jag tycker att det som var positivt med EM, det hände ju sedan när det blev damasvenskan, och det blev alltså att det någonstans ändå det snabbades på den här processen, och att det skulle bli en damasvenska istället. För jag tror att då 84, 85, 86 spelades ju en, vi hade ju två serier som högsta serie och så slutspel, alltså SM-slutspel på det sen då. Men ja, så det var ju ändå saker som hände i kulisserna kan man säga. Så, men fram till sen nytt kval och så där, så var det också ganska bra uppmärksamhet. Matcherna sändes ibland i sin helhet eller sammandrag, i alla fall landskamperna då. Så att jag tycker att det var en klar förbättring.
Vad var känslan att UEFA brydde sig om det här? Var det någonting kring finalen eller?
Nej, alltså jag kan inte. Alltså, man visste väl vad UEFA var naturligtvis och så, men deras roll, det förstår man ju att det är de som bestämmer, och det är de som tillsammans med alla länderna på något sätt då skötte och försökte liksom att förändra för damfotbollen och få en start i utvecklingen, vilket ju ändå började där och då, och sen har det ju gått med en rasande fart. Så det är klart att de här människorna som jobbade med det, de har ju lagt ner ett bra jobb tycker jag. Och sen har vi ju fått kvinnokommittéer och så i UEFA, och det tror jag är väldigt viktigt. Att jag tror att det började på den tiden då, liksom att det smög fram och det kom, man kom, blev liksom starkare på den sidan också.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
På ett sätt ska man kanske akta sig för att titta för mycket bakåt, utan istället försöka hålla blicken framåt. Samtidigt finns det mycket att lära sig av historien. Det är nyttigt med perspektiv och inse att saker och ting faktiskt går framåt och att det har blivit bättre på många sätt. Det betyder inte att man är i mål, absolut inte. Det betyder inte heller att man måste vara nöjd. Men det kan vara viktigt att inse att mycket har blivit oerhört mycket mer bättre och mycket har utvecklats. Allt från fotbollen till hur man jobbar med fotbollen, och att det är någonting som är positivt och det är någonting som dagens spelare skördar. Därför kan det vara viktigt att tänka en tanke på dem som drog det tunga lasset i början när det verkligen var motvind och kämpade för att Sverige inte bara skulle nå framgångar på planen utan även skulle ges möjligheter utanför planen.
Vad hände med landslaget sen på något sätt? Var ni en tajt grupp eller träffas ni även idag?
Ja, inte så ofta nu, men vi har hållit kontakten allihopa som är på EM, och numera så är det ju lite grann Facebook och grupper och sådana där saker. Och senast, vad kan det ha varit då? I alla fall jubileet som Svenska fotbollsförbundet hade, och sen när Sverige mötte Brasilien, då var det väl sådär att det var
ja, på
20, nej faktiskt på Ullevi.
Ja, alltså, just det, det var den matchen.
Det måste ha varit 2000, vad ska vi se, då var 25 år, så att, det är sent alltså. Så 2009 innan EM i Finland, då träffades vi, då blev vi bjudna av förbundet till Ullevi och titta på den matchen, och sen var det middag efteråt. Så att, då träffades alla, så att, det har varit lite sådana...
Men blev det en speciell samhörighet när man har varit med om något sånt stort?
Ja, absolut. Det vill jag säga. Så det är inte så annars att man har kontakter med alla som man har spelat med, men med de här tror jag... Alltså, ja, det är något speciellt, för vi har kontakt fortfarande, och om vi träffas så är det inte så att vi liksom börjar om från början, utan det är liksom, det är bara att köra på liksom från vad vi lämnade det sist. Det kan vara 3 år sedan eller någonting, men det fungerar väldigt, väldigt bra.
Hur många är inom fotbollen? Jag menar, man vet ju att Pia Sundhage är det, och du är inom fotbollen på ditt sätt med som journalist. Hur många har behållit kontakten på det sättet inom fotbollen?
Ja, det är ju så. En del har ju jobbat i andra klubbar, som ordförande Burevik i Helsingborg. Nu vet jag inte om det är Rå. Barnen, hennes spelar, och Karin Åhman, hennes son, spelar fotboll. Och, alltså, så det är väl lite grann så. Jag tror inte hon är involverad i fotbollen på det något annat sätt. Så. Men Lena Widekull är ungdomsledare och eller vad ska jag säga, chef för ungdomsavdelningen i Malmö, vet jag. Och... ja, jag tror att där är några stycken. Ingen Arnesson jobbar ju inom Sundan. Så att, det är nog flera, men alla är definitivt inte kvar i fotbollen.
Tror du att det var viktigt att de som gjorde det här sportsliga sen gick vidare och jobbade inom fotbollen, de som då gjorde det, även om inte alla gjorde det? Var det viktigt?
Ja, det tror jag. Men det gäller att man hittar det som man brinner för. Och det är ju, där är man ju olika, kan man säga. Så att... antingen har man det liksom, den här känslan att det här är det jag vill, och det är inte många, det är inte alla som har det. Jag tänker på när jag slutade spela badminton till exempel. Jag trodde aldrig att jag skulle komma ifrån badmintonen, för jag älskade det så mycket. Men när jag liksom la av på riktigt, så var det verkligen så att jag har inte tittat på badminton. Jag kan gå någon gång, men jag har verkligen släppt allt. Men det har inte gjort med fotbollen.
Hur ofta tittar du tillbaka på bilderna från den här leriga planen i Luton?
Ja, det är väldigt sällan. Det är ju de gångerna det är så att säga uppmärksammas eller någonting sånt här. Men jag har väldigt mycket klipp, och jag har varit dålig på att sätta in det, vad man duktig på när man började och idrotta. Men sen blev det ju mer och mer som har klippt ut. Jag har fått mamma sparat, så jag har någon kartong här som jag ligger. Men jag nämns inte slänga det, för ibland kan det komma till nytta, och det kan vara roligt också när det kommer några stycken man kan ta upp och titta lite grann på det. Så, men det är ingen ordning på det.
Hur länge fortsatte du i landslaget efter det?
Alltså jag spelade ju fram till, jag spelade med EM 87, och sen så var jag ju med fram till 88. Då kom Gunilla Pajkus, och då blev jag petad, men så var jag tillbaka in 89, men så blev jag skadad. Sen efter det så, ja, så var det ingen mer.
Hur var det att se det ta slut?
Ja, alltså man kommer till en punkt där man känner liksom att det går inte längre, och jag som är mina två idrotter också. Det var svårt i badminton, det ska jag säga, men jag hade gått igenom det en gång. Så på något sätt så hade jag ändå förberett mig att nu är det liksom bra. Det är ganska tufft, ska jag säga, framförallt badmintonen då liksom, när man la av. Det är ett inrutat schema. Man åker runt som en liten cirkus. Man vet precis, där spelar jag den helgen, där spelar jag den helgen. Tyskland, England, alltså man far runt sådär och så. Det året man slutar så vet man, då kommer det de helgerna som man visste att aha, nu är de där och nu gör de det. Och det tar tid att komma bort ifrån det, men det har jag fått bearbeta alldeles själv.
Om du tittar på då att Sverige, det är ju egentligen den enda guldmedaljen Sveriges lag har vunnit. Är det förvånande att det har varit mer framgångar? Med tanke på att Sverige ändå var tidigt ute och rätt... med bra i världstoppen.
Ja, alltså det finns ju tillfällen där det verkligen kunde gått som 2003 tänker jag, alltså närmare än ett VM-guld, det, alltså, det kommer man ju liksom inte, och jag lider med dem där, det och för all del, det kunde ju nästan blivit så för oss i det EM-et 84 också, och jag vet inte vad det är som är. Man ska ha lite... ju mer man tränar, ju mer tur får man, sa Ingvar Stenmark. Och vi hade väl kanske lite grann av det också. Men jag vet ju att tjejerna idag lägger ner så oerhört mycket tid. Och man tränar verkligen, verkligen professionellt idag. Och samtidigt som damfotbollen ju växer och växer och växer och växer. Och till det EM-et som de ska, eller VM-et de ska spela nu i Kanada... 24 lag, det är inte lätt att gå vidare. Sverige är lite, ska vi se, i de här sammanhangen egentligen, fast vi är ju en föregångare, så vi är ju fortfarande med och har nytta av det, skulle jag vilja säga.
Men du tror att i framtiden så kommer Sverige få ännu
svårare och svårare, ja, det tror jag.
Vad beror det på att man är ett litet land, jag tänker, är det enbart det?
Ja, alltså om vi tittar på vad vi gör på ungdomssidan, så är det ju, och det är både på herr och dam, så är vi med riktigt, riktigt bra. Alltså EM-slutspel nu för F19-landslaget på herrsidan, U21-EM, och det, alltså, det är jättebra. Vi har väldigt bra på utbildare, ska vi säga. Så att om man någonstans kan då också ta vara på alla talangerna, så att de blir... Nu kommer jag in på kritik här på damallsvenskan. Jag tycker att vi har alldeles för många utländska spelare. Ja, jag förstår alltså att man ska försöka leta efter dem här. Men vi måste ta hand om våra egna talanger. Vi slarvar bort dem.
Hur skulle man agera från klubbarnas sida med det?
Ja, jag har inte någon lösning på det. Men jag tror att man ska ha mer tålamod med de egna spelarna. Och det finns ju röster som talar för det här idag, där de har vänt. Där man ser att det finns helt enkelt inte pengar att lägga alltihopa det här. Kanske vi ska lägga det på de svenska spelarna istället. Och visst, det är jättebra att ha Marta. Men om vi har 44 spelare i damallsvenskan, kan vi ens, alltså som är från utlandet, kan vi ens alla dem? Vi kan inte hindra dem från att komma hit och söka jobb, för det är ju det de gör idag, så att det förstår jag också, men vi kanske ska ge de svenska spelarna lite jobb också.
Om du tittar på dagens spelare, vad är du avundsjuk på jämfört med vad du hade själv som spelare?
Ja, alltså någonstans finns väl alltid den här en längtan om att man skulle få uppleva ett VM eller sådana saker. Men jag tänker att man kan ju inte vrida klockan tillbaka, eller man kan inte vrida den framåt. Jag kan inte bli yngre eller någonting sånt. Utan så jag är ganska nöjd med vad jag har fått vara med om och för vilken, vad jag tycker vi har påverkat på vårt sätt under våran period med hur utvecklingen ser ut idag. För man behöver de där pusharna, och i och med att vi också spelade bra och vann ett EM, så tror jag också att det underlättar för framtiden man finns, att det, jag gjorde någonting uppe på Svenska fotbollsförbundet där. Det var ju väldigt mycket ska vi säga röster för och emot damfotboll på förbundet, och jag tror inte att det är så mycket nu, men vi behöver nog inte gå så långt tillbaka för att det har varit lite delat och så, men i jämställdhetens namn heter det, eller så funkar det ju numera, och då pratar man inte så mycket i de termerna, för det, fastän vi ser att det händer saker fortfarande på idrottsgalor och annat som egentligen inte, man tänker att det här ska ju inte hända, så slinker tungan ibland hos vissa, så blir det skriverier om det. Men om man nu skulle gjort en sån sak på någon gala för 20 år sedan, så hade inte pressen brytt sig om det, men det gör de idag, de är på som fasen, och det är bra.
Hur ofta stöter du på det själv under den tiden, att ja, bakåtsträvande som inte vill att ni skulle spela fotboll, eller i alla fall inte ha de möjligheterna?
Alltså de finns ju nu, och alltså när man då var uppe på den nivån där, då tycker jag liksom att det vi var inne på innan, när man var avundsjuk eller så, vi hade ju det bästa som fanns på det just då, och då får man ju vara glad att man fick lov att ta del av det. Sen att det finns bakåtsträvare, ja, alltså man kan inte annat än att argumentera för sin sak, spela så bra det går. Och är det någon som inte gillar det, ja, men jag kan inte göra någonting åt det. Jag slutar inte spela för den sakens skull, utan jag fortsätter ju. Och det har man ju gjort, och dessutom fortsatt på andra sidan, så att säga, som skribent eller vad vi ska kalla mig. Men vi kommer aldrig från näthatet till exempel som finns idag. Det fanns inte då, men det fanns ju andra som kom fram och sa saker till en liksom öga mot öga.
Ja, vad sa de då?
Ja, men om vi skulle möta er så skulle ju ni inte ha en chans. Och vi spelar division 5 och vi skulle bara mosa er. Ja, men det är klart. Och vem har bett om att få möta er? Alltså de fattar ju inte. Det är bara en... Det är en stor avundsjuka egentligen. Och vad ska man säga egentligen? Alltså växa upp.
Om man tittar tillbaka så kan ni ju framstå som pionjärer. Kände ni er så då? Eller var ni bara att vi spelar fotboll?
Alltså pionjärer på ett sätt att vi fick ett EM. Men pionjärerna var väl egentligen de som satte igång 73 och fick ett, eller tidigare ska jag säga, men som var med i den första landskampen. Ebba Andersson och som oftast nämns då. Med många flera, så att Ann Jansson var väl med i den landskampen, jag tror Elisabeth Leidinge, ung målvakt, var med då också, så att det är väl riktiga pionjärer nu.
Om du ser vad som har hänt sedan ni vann EM 84 och till idag, är du förvånad, hur ser du på hastigheten som det har hänt, är det snabbt, långsamt, om man talar förutsättningar?
Det hände ju någonting där på... Alltså om jag säger att 84, då fanns det väl två kanaler i Sverige eller någonting sånt där. Sen kom det en kanal till. Och sen så har det ju exploderat någon gång i mitten på 90-talet. Och hur många kanaler det finns idag, det vet jag inte. Det har väl hjälpt till. Och man tittar på utvecklingen på tidningar och på nätet och allting sånt där. Så allting bara växer och... Därför så blir det en slags nyhetstörstande. För man behöver ju få in material också. Va? Så att idag kan man ju synas på tv. Men ändå inte synas på tv. Förr syntes man på tv och då såg alla det. Det är den stora skillnaden.
Om du ser på förutsättningarna för spelare. Hur ser du på hastigheten? Hur det har förändrats?
Det är samma där. Alltså, i takt med... hur klubbfotbollen har utvecklats här i Sverige, vilket den har gjort också med en bra fart. Och det har också gått kanske sådär i 10 års någon slags cyklar. Vi hade bra lag i början och Öxabäck dominerade, sen dominerade Jitex, sen kom Djurgården Älvsjö och sen kom Umeå och sen var det Tyresö kanske och sen så Malmö då. Så att alla de har flyttat fram positionerna, hjälpt till att flytta fram positionerna, för de har varit drivande för damfotbollen i Sverige med sitt sätt att jobba och sin, ska vi säga, framsynthet då, hur man vill ha det och, eller föregångare helt enkelt, och det har varit jättebra för damfotbollen. Sen då att vi fick en damallsvenska var ju alldeles det absolut bästa som kunde hända, och det näst bästa är ju nu då för bara några år sedan när norr- och söderrättan slogs ihop till en elitetta. Också väldigt, väldigt bra. Och även om det har varit väldigt mycket liv över det här, för alla pratar pengar jämt. Va? Man kan inte... Det är den stora oron liksom, att klubbarna ska hänga med och så vidare. Så att i kölvattnet så har ju organisationerna ute i klubbarna också fått lov att förändras och har blivit mycket mer professionella i sitt jobb. Och där håller man väl på och bli bättre. Det finns mycket att göra nu, men det är absolut mycket bättre. Och det är också det som gör att vi sitter och pratar om de här sakerna idag.
Och kanske det viktigaste av allt. Hur ser du på hur spelet har förändrats från när ni sprang omkring på Leråkern 84 till det man ser idag på världstoppen?
Ja, alltså det som kom in sen, det var alltså mycket mer av den här tekniken. Och jag vet ju att man känner igen saker från... Vi hade en ledare som heter Micke Pansar. Han var väldigt mycket på det här vi skulle träna, vän med bollen. Och det var ju överstegsfinter. Alltså man gjorde det som ett moment bara i uppvärmningen. Så vi höll på med alla möjliga sådana här, du vet, passningsfinter och skottfinter. Och ja, det var allt möjligt. Och det är sånt där som det är vardagsmat idag. Och det är helt fantastiskt att se. Jag kommer ihåg en gammal film av någon man som, jag vet inte om du har sett den. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han hade liksom 101 finter med Uno ungefär. Och jag vet att Zlatan har sett den filmen och imponerats eller tagit till sig en hel del saker. De var helt osannolika, de grejerna han gjorde med boll. Man tänkte det här är inte... Men det var väldigt roligt att se den. Och det här är alldeles verklighet idag, vad man gör med en boll. Allting har förändrats. Bollarna har förändrats. Skorna, materialet alltså, har förändrats. De gör sådana saker. Men alltså... Så jag tänker att med en racket kunde man göra sådana saker. Det kunde man inte göra med en vanlig, på våran tid med boll och fot, utan det krävs ju de här materialförändringarna för att få till de här skruvarna på bollarna som är idag till exempel. Och en mittfältare behöver ju inte nödvändigtvis ha likadan sko som en back till exempel, och en forward och en mittfältare inte heller, utan man kan få lite vad man nu vill ha för någonting. Så jag tänker pingis här och material och lite sånt, det är ganska häftigt.
Hade du platsat idag om du hade varit ung?
Då väljer jag att svara ja. Det, alltså, ja, det tror jag, med min spelförståelse och mitt sinne för spelet och ja, bra passningsspelare, bra skott. Ja, det tror jag faktiskt.
Jättebra. Tackar så mycket.
Tack.
Efter det senaste VM-slutspelet i Kanada, där Sverige fick lämna redan i åttondelsfinalen efter att ha blivit utspelat av Tyskland, kan man fråga sig om det någonsin blir några svenska guldmedaljer i framtiden. Det är inte svårt att dra parallellen med härsidan, där Sverige direkt efter kriget, man hade ju inte varit med i andra världskriget, kunde ta ett OS-guld i London 1948, kunde ta ett brons 1950 i Brasilien och även ta ett silver på hemmaplan 1958. Och därefter dröjde det till 94 när man skrällde och tog ett brons. I övrigt har det varit rätt skralt med medaljer på här sidan, för konkurrensen har ökat. Vi ser en liknande utveckling på damsidan, där Sverige som var en av pionjärerna och drog igång damfotboll tidigt länge har varit en riktig världsmakt, men kanske börjar darra lite. Ja, de som inte håller med om det, de pekar på att man tog VM-brons 2011 och att man faktiskt tog ett brons, eller åtminstone nådde semifinal i hemma-EM 2013. Men känslan är ändå att man har svårare att hänga med. Det återstår att se om man kan få fart på utvecklingen igen, men det är en verklighet att fler och fler plockar upp fotbollen och fler blir bättre och bättre, och Sverige kanske inte alltid hänger med. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att Sverige är ett relativt litet fotbollsland. Nostalgipoddarna fortsätter naturligtvis. Vi kör hela sommaren med podden och det kommer bli återblickar till VM 74, VM 78, VM 2003, EM 2004 och EM 1992. Vi kommer brotta oss ner i alla möjliga detaljer kring vad som hände och inte hände i de svenska mästerskapen. Så det är bara att haka på. Ni hittar som vanligt podden där man hittar podden, iTunes, Acast, Podcaster. Kan även googla Lund och så på fotbollskanalen.se. Och just nu är det inte så lönt att mejla om några gästtips, för jag kommer dra igång med gästerna i höst igen. Men just nu ligger jag och tar det lugnt helt enkelt. Så att tipsa inte om några gäster just nu.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.